Podplay. Välkomna till Mord mot mord.
Välkomna till Mord mot mord, er true crime podcast i podcast-etern med Karin Londré och Anna Sandell.
Ja, så bra.
Så bra. Glad Valborg får man väl säga, det var ju i helgen.
Just det.
Firade ni på något vis?
Nej, absolut inte.
Nej.
Men däremot så var det några av våra grannar som skrev i granngruppen att de skulle ha fira Valpurgis ute på uteplatsen.
Trevligt.
Mm. Det gjorde de också. Och sen firade de det inne med. Men de var, du vet, liksom sådär sådana bra typ festhavare som så klockan 12 är så, ja, nu är det tyst.
Ja,
jättebra. Som man själv typ inte är.
Nej.
Kanske så
mycket.
Gjorde du? Ni hade någon slags babyfirande. Du la upp en väldigt snygg bild på dig själv.
Ja, men tack.
Sigrid var gullig.
Klara, ja, hon, precis. Men det var inte fokus på henne. Det var fokus på den nyfödda lilla Gabriel som min kompis Klara har fått.
Det vet vad det var. Det var fokus på att du var väldigt snygg.
Ja, tack. Sorry. Det var faktiskt inte. Vad hemskt.
I mitt liv var det. Men det är alltid det.
Men lunchen var inte fokus på det.
Nej, skönt att höra att du inte har tappat det totales.
Nej, men det var väldigt mysigt. Vi åt lunch på en restaurang som har en utservering mot en vägg.
Aha, underbart.
Och det var så varmt. Jag hade försäkert satt på mig en polotröja i merinoull och dunjacka och min kappa. Men jag fick klä av mig plagg efter plagg och ville till slut nästan sitta i BH. Jag gjorde inte det, men hade jag kunnat så hade jag gjort det.
En sån liksom stripp-poker-lunch.
Exakt, precis det var.
Härligt.
Nej, men det var väldigt mysigt. Lunch är ju ganska praktiskt när man har ett litet barn.
Just det.
Så det var mysigt och sen så var jag och Oskar hemma på kvällen. Men våra grannar då, apropå grannar som har fest, vår granne, vi bor ju in mot gården. Och en annan granne som bor i gårdshuset, han hade party kan man säga. Och de alltså var på gården och så här julade och typ gjorde så här konster och var, tror jag, alltså riktigt packade.
Alltså vilken härlig stadie av packade när man gör jular.
Men jag vet inte om jag tycker det.
Alltså, jag tycker verkligen det.
Sen ryckte de i vår dörr. Det var lite läskigt.
Nej! Mm. Okej, det stadiet är jag lite mer emot. Julningsstadiet, jag är ändå för.
Så det är länge... för att jag inte kan jula säkert, som jag tycker att det är skit.
Och jag är väldigt bra på jula. Men vet du, jag vill bara brasklappa en sak. Så länge de som jular inte gör det på typ ett så... Alltså så att de inte är typ lite så ny cirkuspersoner.
Nej,
för det vill jag vara tydlig med att jag vänder mig emot liksom.
Ja, jag håller helt med. Men det var väldigt kul. Min kompis Petra, hennes föräldrar bodde i ett stort hus när vi var små ute i Nacka.
Mm.
Och hon hade jätteofta fest, för hon hade liksom en våning av huset till sig själv.
Och där hade de fest när föräldrarna var liksom hemma?
Ja, typ. Alltså, den här festen som jag har i åtanke nu, då var nog föräldrarna inte hemma. För då var det typ alltså 200 pers hemma hos henne. Men då var det några som kom med Saltsjöbanan som hade hittat, alltså som hade liksom fått kontakt med någon på tåget som var eldkonstnär. Så de hade alltså med sig den här personen till festen som sen alltså hade show på Petras terrass. Det var underbart.
Alltså förlåt, men hur glad blir man ändå inte när man inser att så här, för det finns ju ändå den grejen att så här, ta med sig en konstig spexig grej till festen. Det är en sak som kan hända. Ändå glädjen när det man hittar och kan ta med sig inte är en GB-gubbe utan är en eldkonstnär.
Exakt.
Otroligt.
Det var faktiskt ett härligt minne. Typ att det kan ha varit Valborg i tvåan på gymnasiet eller något sånt där.
Vilka tider.
Det var tider.
Apropå, för att ta ytterligare ett steg på den här grannar som gör saker spåret, kan jag berätta för dig att jag i natt har vaknat kanske 8 gånger.
Är grannen ditt bebis i magen eller?
Nej. Och vet du vad jag ska säga nu? så kommer du inte tycka att det känns toppen.
Nej, okej. Okay.
Av att min granne hade väldigt, väldigt högt sex.
Nej. Okej, okay, vad jobbigt.
Och du vet, det är verkligen, alltså det var många gånger.
Men gud, det är verkligen för intimt.
Det är så jävla, det är liksom, man kommer så nära på ett sätt.
Man kommer, precis, man vill inte känna sina grannar på det sättet.
Nej, nej, verkligen, men det som är, jag har knappast liksom, jag har knappt träffat på en enda granne, så jag vet liksom inte hur den här grannen ser ut, och det tror jag typ räddar mig.
Ja, det räddar dig, absolut.
För att jag känner mig,
men
ändå så.
Men ni måste
så...
ha en ganska liten förening också. Jag tänker, vi har en jätteliten förening, så att här blir man liksom, du vet, jag är ju den grannen i huset som bara, har du sett den här personen innan, Oskar? För att man har så bra koll på alla.
Du är också en person som säger så här, hon håller på med det här. När man typ, du har ju berättat för mig om dina grannar.
Ja, men precis. För att vi är så få, så att då blir det ju att man pratar med varandra.
Ja, nej, men jag gör inte det. Men vi har heller inte, alltså typ, vi har inte liksom sprungit på så mycket heller.
Nej.
Däremot
tittar du i titthålet innan du går ut genom dörren?
Nej.
Nej, för det gör jag ibland.
Jag bara går. I högt fart. Nej, men det var ju, alltså vi brukar ibland höra den här personen ha sex.
Men nej, och tror du att hon eller han, jag tror att det är en fast partner?
Nej, men däremot, alltså nej, det tror jag inte. Fast det gör ju det som jag kommer säga härnäst lite konstigare. För okay. Att det är en person som nästan alltid har sex på söndagkvällar. Alltså sent på söndagkvällar.
Aha, intressant.
Och igår då så trodde vi att det liksom pågick någon slags fest typ. Men,
det var en tvåmannafest så att säga.
Jag tror typ att det var en tvåmannafest. Mm. Och i vissa delar av vår lägenhet, specifikt sovrummet, då hör man liksom, alltså du vet, man hör... Jag tror att jag skulle kunna känna igen de här personernas röster i ett annat sammanhang.
Nej.
Man hör inte vad de säger, men du vet, det är ändå soppas liksom.
Ja. Sätt upp en arg lapp i trappuppgången.
Vadå, typ ha sämre sex? Hon verkar ha toppen sex.
Ha tystare sex. Eller bjud in er själva. Hej, du som bor...
Vet du vad, jag tänker alltid på den scenen, du vet, i Sex and the City.
Just det.
När Samanthas grannar knullar och hon vill join in, och sen ser det typ ett lite så... De är typ lite cirkusiga i paret. Ja, nej, men så det har liksom varit...
det har varit din natt.
Det har varit min natt. Och det som är kul typ är att det känns som att jag och Markus också... Och så Markus blir ändå... Jag känner mig ju liksom typ djupt generad av hela situationen.
Ja.
Men typ skrattar också ganska mycket åt det. Men jag tror att Markus tycker att det verkligen är... Alltså han är så himla skamsen, och typ att han är där, han bara, hur ska det gå för Sally? Jag bara, men Sally kommer inte, hon kommer inte veta vad det är. Det är lugnt.
Nej, jag tror verkligen att det är lugnt.
Hon kommer nog snarare störa dem i deras sexliv.
Eller att de sätter upp en arglapp. Kan ert barn
ha ett tystare barn?
Verkligen.
Mm.
Inte helt omöjligt. Inte för att jag tror att hon kommer vara ett skrikigt barn, men du vet.
Alltså hon har ju ganska tjötiga föräldrar.
Det har de.
Så risken finns.
Inte som vårt barns tråkiga päron.
Men jag tänker, Oskar är ändå lite tystare.
Det är han verkligen.
Men du, alltså, du är ju tjatig liksom.
Jag stackars Oskar.
Nej, men, det var väl ändå inte synd om Oskar.
Var det det du menade?
Ja, det var det faktiskt. Det ville ge Oskar möjligheten. Vänta, hur vänder det sig till dig nu? Det var ju
alltid Oskar. Det. Har du inte lärt dig det? Det gör alltid det.
Ja, jo, men du är ju en person som ordnar luncher för att visa upp din egen skönhet. Så.
Kom och fira mig.
Kom och fira mig och mitt face. Lika snyggt som vanligt.
Äsch.
Äsch. Ja.
Annars då?
Annars då?
Något nytt?
Något
under solen?
Nytt. Ska vi, du och jag ska spela in två avsnitt idag.
Ja.
Vilket alltid känns... Vi brukar göra det vid den här tiden på året.
För att preppa.
För att preppa och för att bunkra så vi kan vara lite lediga.
Men exakt. Och du vet vad jag tänkte?
Nej.
Vi brukar ju också göra lite sådana specialare.
Just
där
det.
Vi läser upp lyssnarberättelser och lite sånt. Så att redan nu kan vi väl börja be om att mejla, att ni får mejla oss på mordmotmord@gmail.com.
Ja, och vad ska vi säga typ att vi vill ha då? Då vill vi ha... Alltså,
inga creepypasta-historier.
Nej, då blir vi arga. Ingenting vi arga. Som är innehållslöst. Det måste nej. Vara innehåll. Ni måste
gärna,
kunna
precis. Vi vill att det ska kunna vara en sån här liksom, fjong på slutet.
Ja, verkligen en fjong.
Inget snuskigt fjong.
Inget, absolut inte. Alltså, sluta skriva det här mejlet nu, min granne.
Snuskfia där.
Snuskfia. Men jag tänker typ att det kan vara något liksom läskigt spökigt är ändå okej. Men då får det vara liksom rejält.
Ja.
Rejält läskigt. Jag tycker också att det kan vara typ en spännande historia från din släkt. Kommer du ihåg att din släkting skrev in en jättespännande historia från din släkt?
Ja, det var kul. Det var väldigt kul.
Det var faktiskt jättespännande. Så olika sådana saker går bra. Jag tycker egentligen att så här, man kan tänka, jag tänker att ganska många av våra lyssnar på My Favorite Murder. Och typ egentligen vad som helst som passar i deras i deras hometown, alltså precis. Minnesota. Men inte, ni löser det där.
Ni fattar det.
Ni fattar.
Så är det, och precis, idag ska vi köra dubbelt.
Ja, så att jag tänker typ att vi kanske sätter igång.
Ja, men låt oss.
Eller hur?
Ja.
Anna.
Karin Londré.
Hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra, för nu har jag ytterligare en person att handla åt. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder, eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som Mord mot Mord-lyssnare, om du signar upp dig på refunder.se /mordmotmord och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi. Hej.
Då är det jag som börjar den här veckan. Är du redo?
Jag är alltid redo.
Jag ska göra mig så bekväm nu. Oh, sjunker ner.
Jag ligger alltså i sängen under täcke utan byxor. Så bekväm är jag.
Fy fan vad mysigt. Det gör du rätt i. Vad har du för snacks?
Jag har inget, för jag köpte en macka när jag var ute och gick. Så jag är så sjukt mätt. Så att jag kommer behöva fylla på i pausen, så att säga.
Ah, spännande. Jag ser fram emot att se vad du drar fram då. Jag äter, jag har bulle och kaffe.
Jag tror jag redan vet nu vad det är jag kommer go for.
Okay. Men spännande. Tar vi det nästa steg. Okej. 1973 träffas 25-åriga Martin Anderson och 20-åriga Lorna Slater och blir helt tokiga i varandra direkt. Båda två är så här, du vet, utåtgående, flörtiga, roliga personer.
Som du och jag.
Som du och jag. Och även som du och jag är de djupt kristna. Och bara ett par liksom månader efter att de har börjat dejta så gifter de sig. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Vilket jag tänker både har att göra med att de blir väldigt kära i varandra och att de på grund av deras tro typ.
Ja.
Så tillsammans bosätter de sig i Emporia, lite drygt 1,5 timmes bilväg utanför Kansas City, USA. Och det här är en liten stad, har drygt 25 000 invånare, men ett väl liksom utbyggt kristet community och drygt 55 församlingar. Så att det är liksom så här, det spelar nog in en del när de väljer vart de ska bo. Så de liksom startar sin lilla familj. Efter 2 år så får de sin första dotter, och 3 år senare så får de ytterligare en dotter. Och sen efter 8 års äktenskap så får de tvillingdöttrar. Så de har 4 döttrar, men som är liksom ganska, men ändå lite mellanrum i ålder. Sådär.
Det låter riktigt jobbigt alltså.
Ja, just när man, just when you thought you were out. Tvillingdöttrar pulled you back in.
Nej, alltså.
Och Martin är liksom den som försörjer familjen. Han är labbtekniker på ett sjukhus i Emporia. Men när tvillingarna kommer så går han också med i National Guard som ett sidojobb för att dra in lite extra pengar. Och de är liksom så här, det här paret är så här, de är så sportiga, och Martin, eller Marty som han kallas, älskar framförallt softball. Så de går på en softballmatch och träffar där en nyinflyttad, lite så här yngre, du vet, sportig präst.
Mm-hmm.
Och de gillar honom direkt så här. Han verkar liksom stämma överens bra med dem och vad de tycker om att göra och vilka de är. Så de byter då till hans kyrka och kommer att tillhöra Faith Lutheran Church. Och det så här, den församlingen passar dem toppen. Det finns så här mycket andra lite yngre familjer. De har också så här lite sportlag, typ att det finns ett eget softballlag inom församlingen, ett basketlag, lite sånt där liksom. Och de blir liksom en så stark del av den här kyrkans innersta krets att Lorna slutar vara hemma på heltid och börjar jobba lite som sekreterare åt den här prästen då i den här kyrkan. Mm-hmm. Så att de är verkligen så här, a part of that community. Den 4 november 1983, så efter 10 år som gifta, så är hela familjen ute och gör lite ärenden. Och de har då åkt till militärbasen Fort Riley för att hämta en ny uniform till Marty. Men har också varit så här storhandlat någonstans på vägen typ.
Klassisk familjeaktivitet.
Ja, exakt. Hämta uniform, storhandla. Och innan de åker hem så stannar de också och köper glass till flickorna. Så de har typ liksom varsin sån sundae, typ lite så glassdessert att äta i bilen, vilket hade varit min dröm när jag var liten. Mm. Även nu.
Vår gamla bil som jag hade när jag var liten, den hade mjukglassfläck i taket för att vi åkte över ett gupp. Och någon av oss barn höll inte i den ordentligt.
Toppen. Så ska det vara. Riktigt så ett päron till farsa. Olycka. Lorna kör bilen när de åker på motorväg 177 på väg tillbaka mot Emporia. Men när hon så här får typ smaka på en av flickornas glassar. Och när hon gör det så börjar, eller så här, kort efter det, så börjar hon må jätteilla.
Okej.
Så hon måste liksom stanna bilen så här vid vägkanten för att typ gå ut och liksom så här andas och typ se om hon behöver kräkas liksom. Så hon så här går ut och typ sätter sig och, du vet, med på typ knä i gräset. Och när hon gör det så tappar hon ut bilnycklarna.
Okej.
Och det är liksom mörkt ute och vägen är så här dåligt upplyst. Det är verkligen rural typ. Riktigt lantlig väg typ. Så hon ropar till Marty att så här, kan du komma ut typ och hjälpa mig att leta? Så att de är liksom så här, tillsammans trevar då efter de här nycklarna. När Lorna plötsligt blir medveten om att någon kommer gående mot bilen. Så hon hör liksom steg och vänder sig om och får då syn på en man i skidmask. Och mannen går liksom snabbt mot paret och när han är nära dem så höjer han en pistol och säger till Martin att, så här, alltså han, att det är ett rån och att han måste lämna över sin plånbok. Mm-hmm. Men Martin liksom tvekar typ och jättekort efter så skjuter personen istället av pistolen. Och den här mannen avlossar 3 skott mot huvudet på Martin och Martin kommer att dö av sina skador innan han har hunnit till platsen.
Och gud, om man aldrig ska säga nej när någon rånar en.
Nej, men hon grinner typ att jag tror inte ens att han sa nej. Det var bara liksom att det, så här, det gick så himla fort att han bara typ tvekade eller inte agerade direkt, vilket också typ känns som en så himla rimlig
rimlig grej. Precis. Mm.
Alltså när jag blev rånad.
Ja.
Då jag blev rånad av en tjej när jag var på väg hem från krogen. Och då kommer jag ihåg, för hon ville liksom ta hela min väska. Och då kommer jag att jag liksom bönade. Hon hotade inte med vapen liksom. Då tänker jag att det blir en annan situation också, men då kommer jag ihåg att jag bara var så här, men du kan inte ta min väska typ. Jag måste ha mina hemnycklar. Och att hon typ gick med på det, att jag var så enormt tacksam för att hon bara tog min mobil och alla mina pengar och typ gjorde att jag inte vågade gå igenom den parken mer på ett år. Men som sagt, alltså, det går liksom verkligen jättefort typ. Och polisen blir då så här snabbt inkopplade och blir också misstänksamma mot det här händelseförloppet som Lorna beskriver. Okay. För som sagt, den här vägen, alltså det är verkligen så här ute på landet genom typ fält liksom. Mm. Så varför skulle en potentiell rånare så här gömma sig ute på den här lantliga vägen och bara vänta på att någon typ så skulle behöva stanna vid vägkanten?
Men det känns som konstigare saker har väl hänt, eller?
Det är verkligen sant.
Alltså, ja,
det,
men okej.
Det är verkligen sant, det har du rätt i. Men de börjar liksom så här undersöka den här familjens situation lite närmare. För att även om allting ser toppen ut på ytan så kommer de snart bli värsta om att så inte riktigt var fallet.
Nej, för det är det aldrig.
Det är det aldrig. Alla har ett piss. Mm-hmm. Men som sagt, Lorna och Marty gifte sig när de var ganska så unga. Och han sätter då igång sin karriär och hon liksom stannar hemma med barnen. Och det verkar som att hon så här, hon blir sjukt jävla uttråkad ganska snabbt. Mm. Och hon känner sig nog så här låst hemma helt enkelt. Och dessutom så håller familjen på så här, de drar på sig mer och mer, alltså allt mer skulder. Och jag tror att det är liksom den typen av så här konsumtionsskulder helt enkelt, att de typ handlar på avbetalning.
Lyxfällanläget.
Ja, men lite så. Och det blir en så här, som det alltid blir när liksom, när ekonomin är jobbig, så är ju alla relationer jobbiga. Det är ju tyvärr så.
Absolut.
Och det är i kombination då med att hon liksom känner sig allt mer frustrerad över sin situation, gör att så här, det blir liksom, deras relation blir bara sämre och sämre. Och Marty går ju då som sagt med i National Guard för att tjäna lite mer pengar. Men det gör ju också att han lämnar henne, alltså hon blir ännu mer ensam av det. Mm. Så för då är han så här borta på helger och han är borta på kvällar och ja, du vet sådär. Och Lorna är den person som alltid sökt och behövt uppmärksamhet och bekräftelse från män. Alltså det är liksom så här, det är där hennes, alltså det är ju jättesorgligt att hennes typ, hon har liksom bekräftat sitt egen värde i, genom att spegla sig i typ manlig uppmärksamhet, vilket ju är supervanligt.
Ja.
Och det börjar kanske med att hon liksom så flörtar med andra. Och, men ju mer så här, hennes man är borta och ju mer, alltså ju modigare hon blir, eller vad fan man ska säga, så desto längre går hon. Så hon börjar liksom gå ut och typ så här, hänga på barer, om jag förstår det, runt om i stan. Och börjar också ha flera affärer och även one night stands.
Ooh.
Och jag har sett ett helt sinnessjukt program om det här fallet som jag hittade på Discovery Plus. Det heter Deadly Affairs.
Ah.
Har du sett det?
Jag har sett något avsnitt av det, ja.
Det leds ju på ett helt absurt sätt av en såpaskådis som heter Susan Lucci. Kommer du ihåg det här? Just det. Mm. Hon var med i All My Children och delvis, alltså hennes roll i den här, delvis så läser hon ju så här suggestiva voiceover, om du vet så här, it was a match made in heaven or in hell, som de alltid gör.
Jag älskar sånt.
Ja, jag vet, jag med. Men hon aktar också, åtminstone i det här programmet jag såg, så aktar hon liksom ut olika scener med typ en man. Så att hon har, det är typ att hon är i ett så här sovrum med en man som hon typ har så bundit typ och pratat. Alltså det var jätte...
Okay, väldigt märkligt.
Det var jättemärkligt kan man säga. Men hur som helst så intervjuas en journalist från lokaltidningen i Emporia i det här programmet. Och hon beskriver Lornas sexuella eskapader på ett sätt som jag tyckte var, det hade någonting. För hon låg med frisören, hon låg med frisörens bror, hon låg med någon på banken. Hon är all over the place.
Okej.
Och snart börjar då så här, snacket förstås gå i den här stan och i det här liksom kyrkliga communityt, och det når förstås också Martin, och det är liksom alltså det verkar som att de gemensamt kanske då bestämmer att hon ska så här, du kommer ihåg att jag pratade om det här att hon blev sekreterare i kyrkan.
Ja.
Att det typ kanske är någonting som man också bestämmer i familjen för att hon typ ska ha någonting att göra, att hon ska vara lite mer
busy. Ja, så att hon, och jag fattar.
Så polisen börjar då förhöra folk som hon har haft affärer med och typ höra lite mer om henne. Och bland annat så pratar de då med den här frisören som hon har legat med. Och när de förhör honom så får de höra något chockerande. För det visar sig att Lorna har bett honom att ordna så att hennes man blir mördad.
Nej.
Och hon har gett honom ett kuvert med cash och information om typ Martins schema, så typ var han brukar befinna sig. Och som jag förstår det så har han också typ tagit både pengarna och informationen vidare till någon annan. Liksom. Men det har inte blivit någonting av det här sen. Liksom. Och sen så pratar de då med frisörens bror som är nästa bit i pusslet.
Yeah.
Han har också fått frågan om han kanske kan ordna en hit på Martin. Men när Lorna har kontaktat honom för att liksom försöka ordna det här, så har hon inte varit ensam spelare i planen. Utan då har hon med sig prästen från Faith Lutheran. En man som heter Thomas, eller Tom Bird.
Jaså.
Och Tom har till och med kommit med ett förslag kring hur han skulle kunna gå till väga för att mörda Martin utan att det blev misstänkt. För han vet nämligen en kurva där det liksom är så här lätt att typ missa en bro och köra ner i en flod. Och där skulle man kunna putta ner någon och därefter liksom, alltså deras bil, och på så sätt få det se ut som att det är en olycka.
Okej.
När polisen får höra om den här planen så blir de fundersamma. För lite det skulle jag drygt, bli också. Ja, lyssna här då. Lite drygt en månad efter att han har föreslagit det här till frisörbrorsan, vilket är 4 månader innan Martins död. Så att först har han liksom, ja, det här, fattar du vad jag menar?
Jag tror jag är med.
Ja. Mm. Hur som helst. En månad efter att han har föreslagit det här, men 4 månader innan där ja. Martin är, när Martin är död, så har Toms fru Sandra, eller Sandy Bird, dött.
Mm-hmm.
Under omständigheter som är i princip identiska med den här planen.
Va?
Så lite bakgrund om Tom och Sandra Sandy Bird. För det här paret då och deras 3 barn har flyttat till Emporia från Arkansas för att Tom skulle då öppna en ny kyrka i den här stan. Mm-hmm. Han var bara typ 30 år då, men han har liksom en framgångsrik kristen karriär på gång, kan man säga. Han har varit med och typ lett en församling i deras gamla hemstad i Arkansas, och det verkar som att han är lite så up and coming inom den här Faith Lutheran organisationen, och det är liksom en missionerande organisation. Så att han är liksom, han får uppdraget helt enkelt att etablera sig i Emporia och försöka börja samla medlemmar. Han är väldigt bra på det här, för liksom snart efter att han har öppnat den här kyrkan så börjar nya församlingsmedlemmar strömma in. Och han är som sagt då ganska ung, han är så sportig, han sätter igång massor av så bra verksamheter. Han är väldigt så engagerad i sina medlemmar och hjälper dem väldigt mycket i både liksom deras liv och i deras tro. Sådär. Så det är liksom, det är nya församlingsmedlemmar i den här kyrkan typ varje söndag liksom. Och Sandy då har också en väldigt bra karriär, men liksom utanför då kyrkan. Hon har en master i matematik och börjar undervisa på universitetet i Emporia, parallellt med att hon studerar till sin andra master som är i computer math.
Okej.
Mm. Så hon är uppenbarligen supersmart och liksom en väldigt driven person. Och dessutom så har de då 3 små barn som är 2, 3 och 5 år gamla. Alltså, stressig situation. Mycket fokus både på liksom karriär och familj samtidigt.
Alltså verkligen. Mm.
Och det är väldigt, väldigt mycket för dem, och det är svårt att liksom få ihop livet. Mm. Och det gör då att det börjar knaka i fogarna i relationen. Och det verkar som att han kanske är lite så i för att hennes karriär kanske ska saktas ner i takt med att hans trappas upp, om du förstår vad jag menar.
Mm,
men hon är liksom inte intresserad av det, utan hon är, det här, hennes jobb är uppenbarligen jätteviktigt för henne. Så våren 83 så blir hon alltså får hon liksom en befordran och ska då när hösten 83 kommer få ta emot så här ännu fler elever, så hon är väldigt liksom väldigt uppskattad och omtyckt på den här skolan, och det här ställer då till problem i hennes relation. Så i januari 1983 så börjar då Lorna som Toms sekreterare på halvtid, och väldigt snart börjar ryktena gå i Emporia.
Mm-hmm.
För många misstänker då att det är något mellan pastorn och hans sekreterare. Vilket ja. Ju är en perfect shitstorm av skvaller.
Alltså verkligen.
Och jag tror att man delvis misstänker det på grund av Lornas rykte då. Men det finns också de som menar att there's electricity between them. En församlingsmedlem hör dem också kalla varandra för, du vet, så honey och typ darling och sånt när de jobbar tillsammans.
Okay.
Mm. Och att de liksom, ja, det är raggig stämning tycker jag. Det verkar som att det är liksom det som är insikten helt enkelt. Och Lorna kommer senare påstå att den här våren är när de liksom tar steget då och blir älskare. Och eftersom månaderna går så börjar de också prata om vad de ska göra åt sina respektive problem, nämligen sina respektive partners.
Usch. Skiljer, alltså verkligen den enklaste lösningen.
Skiljer. Som vanligt, fucking skiljer.
Alltid, ja.
Men ingen vet nu då vid det här läget att de faktiskt har en relation. Utan än så länge så är det ju bara skvaller. Och det skvallret glöms bort när hela kyrkan liksom skiftar fokus. För den 17 juli 1983 blir Thomas Burr då änkling. Han och Sandy har varit ute och firat hennes utökade ansvarsområden på universitetet på kvällen den 16 juli. Och de har haft liksom barnvakt som har tagit hand om barnen. Och framåt kvällen har Sandy, det här är en så jävla konstigt händelseförlopp den här kvällen, men hur som helst. Hon har kommit hem en kortis, alltså ganska sent på kvällen, för att hämta lite vin och lite whisky för att de så här, hon och Tom ska fira en stund till, säger hon till liksom till barnvakten typ så här, vi kommer snart igen, du vet, om en timme typ. Vi ska bara fira lite till typ.
Mm-hmm.
Hon har sagt att de kommer vara tillbaka vid 10:30 igen, och jag tror att det här är vid typ så 9:30. Men hon, den här barnvakten, hör ingenting från paret förrän Tom ringer efter 12 och då frågar om Sandy är där. För han säger att hon, efter att de har firat lite till, har hon åkt till universitetet för att jobba lite mer, medan han har åkt till kyrkan för att jobba lite mer.
Mm-hmm.
Vilket känns som en så märklig avslut på liksom en alltså, firande kväll. Där man typ så har druckit på lite grann. Men. Och han säger då så här, jag trodde att hon skulle hämta upp mig när hon var klar med sitt jobb, men hon har inte kommit tillbaka typ. Och barnvakten bara, nej men hon är inte här heller liksom. Så han anmäler Sandy försvunnen, men redan nästa morgon så hittas hon då. Och hon har då kört av en bro och slungats ut ur bilen och dött liksom.
Okej.
Okay. Och även om den första polisen som kommer till olycksplatsen tycker att liksom så här, det är något konstigt med den här scenen liksom. Mm-hmm. Så alltså, bland annat så ser han bloddroppar liksom, eller blodstänk uppe på bron, och får typ höra från Sandys vänner och familj att så här, hon skulle aldrig köra utan bälte, men ändå så har hennes kropp liksom slungats ut ur bilen, alltså du vet, lite sådana där saker liksom. Men rättsläkaren menar då att så här, nej, men det här är en olycka liksom. Så Sandy begravs i Arkansas och Tom leder då ceremonin liksom.
Jävlar vad sjukt.
Och efter det här dödsfallet så får han ju liksom så jävla mycket stöd från sin församling såklart. Och han får det liksom så här från, även från Marty och från Lorna. Alltså alla är ju liksom, samlas verkligen runt honom. Och efter det här så slutar också då ryktena om den här påstådda relationen med Lorna gå. Utan allt fokus är helt enkelt på att så här, stötta honom. Åtminstone då fram till Martys död och den efterföljande utredningen. För då börjar man ju som sagt då misstänka att Sandys död inte var en olycka, och man bestämmer att hennes kropp ska grävas upp och undersökas på nytt.
Okej.
Och den rättsläkaren, som alltså en ny läkare liksom, kommer då fram till att Sandy har försvarsskador på armarna, som att hon liksom har hållit upp sina armar mot sitt huvud. Jag vet, det är verkligen få saker, det är någonting som tar så himla mycket i själen varje gång. Man får alltid en sån liksom stick i magen känsla av det, tycker jag. Och hon har också skador som stämmer överens med att någon typ har släpat henne, och dessutom så har hon skador från trubbigt våld på bakhuvudet som man då menar inte stämmer överens med en bilolycka.
Okej.
Så det verkar då helt enkelt som att prästen och hans sekreterare har gått ihop för att mörda sina respektive partners.
Alltså,
Det är för sjukt. Jag vet. Och så tänkte du då kombinerat med den här jävla såpaskådisen. Det var en så stark upplevelse att alltså, se det här programmet. Man söker då genom Lornas hem, och där hittar man kärleksbrev från Tom, där han bland annat skriver I love you and I'm confident of the future and that makes the present okay. Och snart ska båda två åtalas och ställas inför rätta. Tom ska in i domstolen först, och då för anstiftan till mordet på Martin Andersson. Och som jag förstår det
Men inte för mordet på sin fru?
Ja, men de delar upp det, vilket jag inte riktigt vet varför de gör. Och sen är det också att den här anstiftan, som jag förstår det, rör alltså när han med, du vet, försökte få frisörens fru. Nej, bror.
Bror var det, va?
Alltså, det är liksom inte exakt. Det är alltså inte det
tillfället. Eller har hon legat med frun också?
Antagligen. nej, men det är alltså inte själva tillfället då mordet skedde, utan det är anstiftan för att han försökte leja då den här frisörbrorsan att lösa det här. Och han säger då i rätten att, alltså så här, att han är helt oskyldig och att han inte har haft en affär med Lorna alls, utan att de här kärleksbreven och vad han skriver dem i själva verket bara handlar om Christian love.
Ingen tror dig.
Nej, det är inte helt lätt faktiskt. Och han kommer då dömas till 2,5-7 års fängelse för anstiftan till mordet på Martin Andersson, eller anstiftan till mord. Och våren 85 döms han, fortfarande mot sitt nekande, till livstidsfängelse för mordet på Sandra Bird. Och 1990 så frikänns han för anstiftan till mord på Martin.
Mm-hmm.
Men han har ju ändå dömts till livstid för mordet på sin
fru. Ja, men man tycker ändå... Ja.
Ja, men, och det verkar som att det... Ja, men det är väl egentligen att det är så här... Man har ju egentligen bara vittnesmålet.
Ja.
Sådär. Så det finns ju typ... Det finns, jag tror inte att det finns några andra bevis. Liksom. Hon vittnar mot honom. Vilket ju känns så on brand.
Ändå. Alltså verkligen. Men åker inte hon fast för någonting? Jo.
Hon erkänner sig skyldig till anstiftan till båda morden och döms till 5,5-18 års fängelse i utbyte då mot att hon vittnar mot Tom.
Okay.
Och flera år senare så kommer hon också dömas för second degree murder för mordet på Martin, så inte bara anstiftan då. Och hon påstår att han... att Tom har erkänt mordet på Sandy och berättat liksom hur det gick till, men han har alltid stått fast vid att han är oskyldig. Även okay. när det långt senare så här, du vet, påverkade hans möjligheter att få villkorlig dom. Och därför, och på grund av att det inte finns några tekniska bevis i fallet med mordet på Sandra, så finns det typ en hel del röster som liksom senare då kommer ifrågasätta och alltså hans skuld.
Mm.
Och precis som det alltid gör i såna här fall, så gör då Lorna och Tom slut kort efter att polisen har blandat
ja.
In. Och det är också, du vet, så här att jag tror att han grips först.
Så stark
först.
Var inte kärleken.
Nej, jag vet. Men, och det handlar
det ska
ju typ
de bara inse innan.
Det handlar ju fan alltså det, jag tycker typ att det är så intressant att det är ju alltid så i såna här fall liksom. Och det verkar som att jag tror att det är så att Tom grips först och redan under tiden han sitter häktad men Lorna är fri så slutar, du vet, man kan se typ att så här, de slutar ringa varandra och du vet sådär. Mm. Så det verkar som att det går ganska fort. Så att, men båda två gifte sig i fängelset. Lorna har gift sig 2 gånger. Och Tom har då verkligen så här, han har verkligen varit, du vet, en så a model prisoner. Han har haft jättemycket olika så här program för andra fångar och jättemycket sådana saker då liksom.
Okay.
Han släpps 2004 efter att ha suttit 20 år och Lorna får villkorlig dom och kan lämna fängelset 2007.
Okay.
Jag tror att hennes villkorliga dom typ tog slut här om året liksom.
Vet du vad de gör nu då?
Nej, typ inte riktigt. Han är tillsammans med samma fru, tror jag, som han har varit liksom
gift hela tiden.
Ja, exakt. Och 1987 så gjordes en sån här, du vet, made for TV movie om det här fallet.
Mm.
Som heter Murder Ordained. Och typ så här, har lite så kända skådisar med, bland annat Keith Carradine som var med i Deadwood och Dexter och lite sådär.
Ja, jag vet inte vem hon är.
Nej.
Eller han.
Nej. Men alltså det är liksom så här, de har ändå, det är lite tunga namn med i den här TV-filmen och den har tydligen visats väldigt mycket. Jag har tyvärr inte sett den. Utan jag har då istället kollat på den här absolut helt sjuka Deadly Affairs. Och det avsnittet heter Bound and Determined.
Det lät också väldigt spännande.
Ja, nej, alltså det var verkligen Det var ganska otroligt faktiskt. Jag har också läst 2 long reads från Los Angeles Times. Båda 2 är skrivna av Scott Kraft. Och den ena är då skriven 86. Och den är så här basen för den tv-filmen. Och den andra är från 2004. Och typ mer ifrågasätter då Toms skuld en hel del typ. Och den första har rubriken "We don't have these type of people out here". Och colon, murderous affair shocks Kansas town. Och den andra heter "Who killed Sandy Bird". Jag har också läst 2 nyhetsartiklar, en från LJWorld.com med rubriken "Former minister who killed wife granted parole", och från Washington Times med rubriken "Kansas woman in infamous murder case off parole". Och det var 2014 när Lorna alltså blev slutgiltigt fri.
Nice. Tack för det du.
Det var, alltså vet du vad det kändes som?
Nej.
En sån riktigt liksom, alltså en sån typ det var klassisk murder story på något sätt. Alltså en sån som du vet man, som gjorde att man typ från början blev superintresserad av true crime. Alltså lite grann
så. Jag fattar vad du menar.
På ett härligt sätt. Och det är också det, jag och Marcus pratade om det, att man är ju verkligen svag för de här reenactment.
Alltså jag hatar ju det och älskar det. Ja, det är så stark hatkärlek till det.
Alltså det är ju verkligen en sån, det är ju en helt annan upplevelse än typ en så välgjord dokumentär. Men det gör ju någonting med en liksom. Så är det
absolut,
ju ändå.
Absolut.
Och alla de här jävla Discovery Plus och ID, alltså de är ju fulla av den där typen av program alltså. Så jag känner att jag håller på.
Det var länge sedan jag kollade på, vi har ju den liksom på vår linjära tv. Och när Sigrid liksom bara sov när hon var ny, så alltså ny till världen, så då satt jag framför ID-kanalen 3 timmar om dagen.
Bra.
Eller något, jag vet inte.
Men
tack, Karin.
Alltså man hade ju velat ha vilken svensk kändis hade du helst velat se skulle leda liksom den svenska versionen av Deadly Affairs?
Ja, gud, bra fråga.
Alltså man måste ha någon som är liksom dramatisk och gränslös typ.
Alltså är det typ Dominika Peczynski?
Ja, det hade verkligen varit otroligt, för man måste också vara lite sådär knullig.
Exakt.
Ja. Vet du vad?
Jag tror att hon skulle passa.
Perfekt castad. Bra. Tack. Då går vi vidare.
Då börjar jag nu då.
Yep.
Men för jag gjorde liksom en liten gasp för mig själv när du sa att du var i Kansas City. För jag är också i Kansas City.
Ooh.
Eller hur? Så låt mig.
Kansas-avsnittet.
Exakt. Klockan 13.00 den 2 januari 1935 checkar en man vid namn Roland T. Owen in på President Hotel i Kansas City.
Okay.
När Roland kliver in på hotellet har han ingen packning med sig, men han är snyggt klädd och han är ganska kraftigt byggd, alltså typ så liksom vältränad. Mm. Och han har ett R typ i pannan liksom upp mot hårfästet, och han har så kallade blomkålsöron, du vet sådana som man får när man brottas.
Just det.
Med sig i sin ficka då, liksom, det är den enda packningen han har, så har han en borste, en kam och en tandborste.
Oj, så han gillar verkligen...
Han reser lätt.
Men han gillar också, de tre sakerna han valde att ta med sig är liksom ett tema.
Det är det verkligen. När han checkar in så ber han om att få ett rum som inte har fönster ut mot gatan och gärna lite högre upp. Så han blir då incheckad på rum 1046 som ligger på våning 10. En kvinna vid namn Mary som jobbar på hotellet med typ, alltså hon är maid på hotellet, så hon är väl liksom housekeeping och sådär. Mm. Hon kommer till Rolands rum en kort stund efter att han har checkat in. Han har då dragit ner persiennerna, så rummet är liksom helt dunkelt, och när hon kommer in i rummet, hon ska väl typ rätta till någonting, jag vet inte exakt vad hon gör där första ärendet, så säger hon att hon inte behöver, så säger han att hon inte behöver låsa sig efter sig när hon går, för att han väntar besök. Några timmar senare så kommer Mary tillbaka till rummet igen, för då ska hon lämna av rena handdukar, och hon kliver då, hon knackar och kliver in på rummet som fortfarande är olåst, och när hon kommer tillbaka då så är rummet fortfarande mörkt, Och på sängen så ligger Roland. Jag vet inte om de pratar med varandra då, men på rummets skrivbord så ligger det en lapp där det står: Dan, I'll be back in 15 minutes. Wait.
Hmm.
Dagen efter kommer Mary tillbaka för att städa igen och dörren är då låst. Mary utgår då från att Owen har gått ut för dagen. Eller Roland Owen. Det här känns som att det är två förna. Så jag kallar honom för Roland. Mm. Roland har gått, hon antar att han har gått ut för dagen. Så hon liksom kliver in för att städa rummet. Och nyckeln som hon har, eller som liksom maidsen hade på hotellet, var en sån nyckel som bara kunde låsa upp dörren om dörren hade låsts utifrån. Antagligen för att de typ inte ska stampa in när någon har låst om sig för att vara i fred. Mm. Jag vet inte, fråga mig inte hur en sån typ av nyckel funkar.
Nej, jag kommer inte göra det, du behöver inte oroa dig.
Nej.
Ingen annan heller, okej. Okay.
Det låter som typ att det inte borde finnas såna nycklar. Ja. Men det gör det, tydligen.
Ja.
Så hon öppnar dörren och blir då väldigt förvånad av att upptäcka att Owen är, eller Roland är kvar inne i rummet. Så han sitter då när hon kommer in på en stol, fortfarande i ett nedsläckt rum. Men han låter Mary komma in för att fixa rummet. Och under tiden hon är där inne så ringer det på telefonen på Rolands rum. Han svarar i telefonen och säger: No, Dan, I don't want to eat. I'm not hungry, I just had breakfast. No, I'm not hungry. Mm. Och så hon lämnar rummet. Och det som är konstigt då är ju att dörren har ju låsts från någon utifrån. Men han är fortfarande inne.
Just
det. Det är lite konstigt.
Ja. Så det är som att någon måste ha låst in honom helt enkelt.
Exakt. Ja. Mm. Och precis som dagen innan så kommer hon tillbaka senare på eftermiddagen med rena handdukar. Och dörren var då låst igen och hon knackar på dörren och förklarar sitt ärende. Och då är det en röst som svarar inifrån rummet att de inte behöver några handdukar.
Kan nog göra med att de har levererat så många handdukar nu.
Ja, jag undrar varför de inte gör det i första vändan de är där. Men. Så här går det i alla fall till på President Hotel. Rösten som säger det här tillhör enligt Mary inte Roland.
Hmm.
Dagen efter detta igen, alltså nu är vi framme på 4 januari, så märker telefonoperatörerna på hotellet, du vet sådana som sitter med sladdar.
Ja.
De märker att telefonen på Rolands rum ligger av. Så de skickar upp en bellboy som jag liksom försöker tänka vad det kan heta på svenska. Typ en springpojke på hotellet.
Och kanske? Det är inte typ en portierperson heller.
Det kanske är det, precis det.
Kanske.
Men jag tänker att, jag vet inte, det kallas för bellboy. Men portier säger vi. Mm. En portier springer upp för att fixa det. Han blir inte insläppt i rummet när han knackar. Eller du vet, det blir så konstigt utbyte. Att han typ knackar på. Han har inte med sig någon sån här huvudnyckel upp. Så han knackar på och typ personen inne i rummet är typ så här: kom in. Och det är typ att han bara: men jag kan inte komma in. Det är låst typ. Och sen så han bara: men kom in. Du vet. Så till slut ser det typ att han bara: ja, faktiskt, jag kommer inte in. Så han skriker genom dörren typ: var snäll och lägg på luren.
Mm.
Några timmar senare skickar de upp en annan portier för att lägga på luren och han släpper in sig själv i rummet och när han öppnar dörren så liksom det är mörkt i rummet och han tänder inte upp utan han liksom tassar in för att släcka eller för att lägga på luren och då ser han att Roland ligger naken i sängen och han verkar helt klart berusad.
Hmm.
Så den här portieren, han lägger på luren och går ut igen. Men sen så efter en timme igen, efter att de här andra portierna har varit uppe, så märker de att luren är av igen. Så då skickas en tredje portier upp för att lägga på luren. Han öppnar upp dörren och alltså två steg innanför dörren så ligger Owen på golvet. Han ligger då typ så här på knä och armbågarna, alltså typ som, ja du vet, som man tänkte, ja. Han ligger på knä och armbågarna, så han ligger liksom lite hukad framåt på golvet och håller i sitt huvud. Och det är jättemycket blod runt omkring honom. Han är fortfarande vid liv. Så den här portieren springer då ner och polis kallas till platsen.
Mm.
När polisen kommer så har Roland, de ser liksom då att han har blivit bunden runt sina händer och sina fötter och även runt halsen med en sladd. Han har blivit utsatt för trubbigt våld mot sitt huvud och blivit stucken med ytligt med kniv typ på hela kroppen.
Okej.
Men som sagt, han är då fortfarande vid liv när polisen kommer dit. Så de ställer då den uppenbara frågan: vem har gjort det här mot dig? Och han bara svarar så här: nobody. Han hävdar då att han har trillat i badrummet och slagit huvudet mot badkarskanten. Och de hinner inte fråga så mycket mer polisen, för att Roland blir medvetslös och är körd till sjukhus, och där han så småningom avlider av sina skador.
Mm.
Läkaren som undersöker Rolands kropp konstaterar att han har fått sina skador ungefär 6-7 timmar innan han har hittats av den här portieren. Så att alla de gångerna då som, eller de gångerna som
de har varit uppe,
de två första portierna har varit uppe, så har han då haft de här skadorna.
Men han var ju naken.
Ja, och i någon artikel som jag läste så stod det att det var typ lite så här mörkt runt honom i sängen när han låg
så att han
uppe.
Kan ha blött.
Exakt.
Hmm. Usch.
När polisen undersöker hotellrummet så hittar de ingenting. De hittar inga vapen och de hittar inga tillhörigheter till Owen. Alltså de hittar inte den här kammen, de hittar inte den här borsten, de hittar inte tandborsten. Liksom det enda tre sakerna haft med sig.
Mm.
Hittar de inte. Polisen utesluter i samma veva att det inte är ett självmord. Och i en vidare undersökning av rummet så hittar de 4 fingeravtryck på telefonen som inte är Rolands.
Förlåt, de utesluter att det är ett självmord?
Ja.
De kommer fram till att det inte är det. Ah, mm.
jag gjorde en dubbel negation. De utesluter att det är... Vänta, de utesluter att det är självmord.
Ah, de utesluter självmord. Ja.
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 De hittar då 4 fingeravtryck på telefonen som inte tillhör Roland, och polisen tror sig liksom tycka att de här tillhör en kvinna, och jag gissar att det är för att det är så ganska små fingeravtryck, för jag vet inte om man kan liksom avgöra kön på det annars, jag tror inte det. I rummet så hittar de också en hårnål, de hittar 2 vattenglas varav ett av dem är krossat i sinken, och så hittar de en liten flaska med utspädd svavelsyra.
Hmm.
Och som sagt, borsten och det som man hade med sig när han checkade in finns inte i rummet.
Okay.
Så det är här liksom mysteriet börjar.
Det är ett enormt mysterium, känner jag. Att
ja.
Det. Var är Ken Brennan?
Han skulle absolut behövas här. Om,
ja.
Han, om det fanns en tidsmaskin.
Send him in. Ja.
För när man då börjar söka efter den här mannen som har bott på hotellet, Roland T. Owen, och personer som kanske kan ha känt honom, så visar det sig att det inte finns någon Roland T. Owen från Los Angeles, där han har då utgett sig från att komma när han checkar in. Och det finns inte heller någon Roland Owen som passar in på den man som han har hittat på hotellet. Alltså liksom, vad heter det?
Som stämmer överens med hans utseende liksom.
Precis. Ja. Så med förhoppning om att någon ska kunna identifiera mannen så finns han tillgänglig att titta på hos en begravningsbyrå vid namn Melody McGilly Funeral Home i Kansas City.
Jag hatar när de gör sådär.
Nej, alltså det är så läskigt.
Ja.
Och flera personer, det kommer dit liksom mycket folk och tittar på honom.
Och
många kommer dit också och säger sig att de tror att det kan vara en anhörig som har försvunnit, men det visar sig då liksom inte vara det när de väl kommer dit.
De vill mest bara kolla på en död person.
Typ så.
Yeah.
Så veckor går och polisen går ut med en skiss på mannen som publiceras nationellt, och flera personer identifierar honom när den här har publicerats. Men de anger olika namn på den personen de säger sig liksom tycka att den här bilden är.
Hmm.
Det är då flera personer som säger att de har träffat honom, men då att han inte hetat någonting annat. Det är också flera andra hotell som berättar att mannen på bilden har checkat in hos dem under ett år tidigare ungefär och begärt ett rum som inte vetter mot gatan och som ligger högt upp i huset. Precis så som han har gjort på President Hotel.
Oh, jag vill veta allt om det här.
Och det är sjukt. Och jag tror att det är typ 5 eller 6 namn, olika namn som kommer fram. Någon berättar också att den här mannen har anmält sig att delta i en privat anordnad boxningsmatch, vilket verkar vara en grej i USA då, men även nu. Och jag vet inte, det kanske är en grej typ här, även i Sverige. Who knows? Men du vet, det verkar vara så att det är så här typ som en kycklingfight på en bakgård, fast det är med människor.
Oj. Mm. Det låter inte bra. Men kanske stämmer överens med hans öron.
Precis. Mm. Begravningsbyrån går då ut med att de ska begrava den här mannen som man inte vet vem det är, då några veckor efter att de har haft honom hos sig. Och precis efter att de har utannonserat det här begravningen så får de ett samtal. Det är en man som ringer och mannen berättar inte vem han är, men han säger att han vill betala för begravningen så att Roland T. Owen eller vad han heter, ska få en ordentlig begravning. Han berättar att mannen på hotellet har brutit ett löfte om att gifta sig med en kvinna och att den här okända kvinnan och den här mannen som ringer har haft ett möte på President Hotel. I telefonsamtalet säger han: "Cheaters usually get what's coming for them." Och innan de lägger på ber han också att mannen ska begravas på Memorial Parks begravningsplats, för då kommer han ligga nära min syster, säger mannen i telefon.
Okay.
Väldigt konstigt.
Det känns som att det är liksom så dubbelt på något sätt. Att delvis vara så här: jag vill tycka att han ska få en ordentlig begravning, han ska ligga nära min syster. Men typ.
Men det är typ vi som har dödat honom.
Ja.
Okay. Jättekonstigt.
Ja.
Några veckor efter det här samtalet så kommer en hoprullad tidning till begravningsbyrån, och i tidningen så ligger en bunt med pengar.
Wow.
Ingen avsändare, ingenting.
Okej.
Okay. Till begravningen så skickas en bukett med 13 rosor med ett kort där det står "Love forever, Louise". Men ingen vet vem den här Louise är. På själva begravningen så är det bara polismän som är gäster.
Mm.
Det är liksom ingen annan dyker upp, utan det är de som jobbar med fallet som är på begravningen. Okej, så ungefär 1,5 år efter att Roland T. Owen, eller vad han nu heter, har dött, så sitter en kvinna vid namn Ruby Ogletree och läser American Weekly när hon hittar en artikel om Roland T. Owens fall. När hon ser bilden, alltså den här skissen som polisen gått ut med tidigare, så inser hon: det är min son, Artemis Ogletree. Artemis Ogletree föddes 1915 i Florida. Det här R-et han har haft, hade i huvudet är efter att de har alltså tappat varmt matfett,
nej,
typ olja, i håret på honom. Alltså så läskigt. Så ont.
Åh, panik.
1934 har han då lämnat familjens hem i Birmingham, Alabama, för att han ska lyfta till Kalifornien där han planerar för en längre semester. Artemis skrev ofta brev hem till sin mamma om hur han hade det och vad han gjorde, och ibland bad han också om pengar som hon då liksom skickade till honom, hur man nu gjorde det på 30-talet.
Till sådana kontor typ.
Typ.
Yeah. I wire you the money.
Exakt. Breven fortsatte att komma även efter att Artemis var död, men det visste ju inte mamman då att han var död. Men det som hon tyckte var konstigt var att vid ett visst tillfälle så slutade breven vara handskrivna och blev istället skrivna med maskin. Och hon fick inte så många, jag tror hon fick typ 2 stycken, och ett av breven som kom, vilket jag gissar är det sista, berättar Artemis att han är i New York men att han ska segla till Europa.
Okay.
Men i augusti 1935, alltså ett halvår ungefär efter att de har hittat då den personen som man inte vid tillfället vet är Artemis, men då ett halvår efter att han är död, så ringer en man till Ruby Ogletree. Mannen berättar inte vem han är, men han befinner sig i Memphis och han har nyheter om Artemis. Han berättar då att Artemis har flyttat till Egypten där han har gift sig med en rik kvinna. Mannen berättar då också att Artemis inte längre kan skriva brev till sin mamma efter att han har blivit av med en tumme i ett bråk.
Nej, förlåt, men det är faktiskt för dumt.
Det är för dumt.
Ja.
Han kan ju i och för sig inte greppa en penna om han inte har en tumme.
Men han kan ju skriva på maskin. Det har han ju gjort innan.
Men han kan inte göra någonting, because he's dead.
Just det.
Tyvärr.
Det är faktiskt sant.
Det är så läskigt. Alltså det är så sjukt.
Gud.
Så det är ju då ett väldigt märkligt fall.
Yeah.
Och man vet fortfarande inte vad som har hänt. Men det finns då teorier, såklart. Så låt mig berätta lite om dem. En teori är att Artemis Ogletree har varit involverad med maffian. Och att han då har hamnat i något slags trubbel. Och att den här Don som Artemis hade skrivit på lappen i sitt rum inte var ett namn, utan att det var mer så Don Carleone.
Ah, jag hörde det som Don.
Alltså, aha, sorry. Nej, det var D-O-N.
Okej, jag fattar det.
Och att liksom, som följd av någonting han har gjort då för att reta upp maffian, eller den här Don, har då lett till slut till hans död. Och anledningen till att han då inte berättar vem som har utsatt honom för den här tortyren, som man väl ändå får säga han genomgick innan han dog, handlar då om att han inte vill vara en kallare typ.
Man bara, nu håller du på att dö. Nu kan du faktiskt tjalla.
Verkligen. En annan teori som liksom ändå är lite kopplad till den här då är att han typ har varit agent. Och liksom jobbat för polisen. Uh-huh. Och sen har han blivit avslöjad av maffian och blivit mördad därför. Och att det är av den anledningen då är flera polismän på hans begravning.
Ha, huh, okej.
Okay. Han är ju bara 20 när han dör. Så att jag menar,
jävlar!
Han har ju inte hunnit... Alltså, jag vet inte. Möjligen bli involverad i maffian tror jag absolut man hinner bli. Men jag vet inte om man hinner bli en undercover agent.
Det känns kanske inte som det.
Nej. En annan teori är då att Don är liksom en helt vanlig man, eller vad man ska säga. Och att han då tillsammans med en kvinna som, liksom, som har en sexarbetare som enligt vittnesmål har varit på hotellet. Mm. Den kvällen som Artemis blev mördad, att de två skulle ha mördat honom tillsammans. Motivet kring detta är oklart. Men den kvällen som han blev mördad har man hört bråk från rummet, typ. Mm. En man, en kvinna och då den man tror då är Artemis.
Hmm.
En tredje teori är att Artemis då blir mördad för att han har varit otrogen, och den här grundas ju då bland annat i samtalet från den här okände mannen som typ säger det rätt ut då, han som vill betala för begravningen.
Just det. Yep.
Men vem han då skulle ha varit otrogen mot och med vem som har mördat honom, det har man då ingen aning om. En fjärde teori är att Artemis och Don har en relation med varandra. Och anledningen till att han åkt hemifrån från första början är för att han vill leva med den här mannen då. Och att på 1930-talet var ju homosexuella relationer tyvärr ingenting som man kunde liksom vara öppen med.
Mm.
Och att antingen har då Don mördat honom till följd av någonting, eller så har någon mördat honom på grund av hans sexuella läggning. Don har aldrig återfunnits direkt, men när folk... såg bilden på honom och så berättade, alltså när folk såg den här skissen på Artemis, så berättade de då att de har stött på honom tillsammans med en person som hette Donald Kelso.
Just det, ja.
Det finns också då en femte teori, det finns säkert hur många som helst, men vilket kanske är den som verkar mest trolig ändå. Och det är då att en man vid namn Joseph Ogden är den som är skyldig. För handstilen i något brev som har skickats till Ruby, alltså Artemis mamma, kan matchas till en handstil i ett brott som begicks 1937. Och då var det att Ogden har skjutit sin rumskamrat i New York och försökt skicka hans kropp med tåg från New York till Memphis. Och varför han har skjutit den som han bor med vet jag inte. Men ja, utöver handstilen som stämde överens med Ogdens, så visade sig också att han har bott på flera olika hotell i Kansas City under 1939. Och han har då inte bott i rummet med sitt egna namn, utan han har checkat in under namnet Donald Kelso.
Huh.
Vid ett tillfälle så har också den här så kallade Donald Kelso checkat in på ett hotell med en man vid namn Duncan Ogletree. Och jag menar, det kan ju vara en kombination av några av teorierna.
Ja, exakt.
Man vet ju inte. Men, och hur de här två känner varandra är oklart. Och vad motivet ska vara är också oklart. Så än idag då är mordet på Artemis Ogletree ett olöst mysterium.
Jävlar, vad spännande.
Alltså hur sjukt.
Och så det känns, gav du, var det här att du gav igen för min... Min olösta historia från förra veckan.
Nu jävlar.
Men alltså, det är ju någonting med det här där gärningsmän anstränger sig för att hålla uppe fasaden om att en person...
Ja.
Alltså just det här att fortsätta skicka brev.
Men då känns det så... Jag tycker det gör att det känns mer personligt.
Ja. Ja, för varför skulle man liksom... Då finns det antingen typ då att man inte vill att... Alltså att någon ska veta att personen är död. Men i sådana fall så borde man inte lämna en kropp i ett hotellrum. Liksom.
Nej.
Eller nej, så är exakt. Det av omtanke på något bakvänt sätt. Mm. Liksom.
Jag tycker det är så läskigt. För det känns verkligen som att det hela blir mer personligt när man gör på det sättet. Och det känns så taskigt verkligen.
Jävla
vad sjukt. Alltså mot familjen.
Shit alltså.
Ja, sjukt spännande.
Ja, verkligen.
Det var tips jag fick på Instagram. Ett väldigt
bra jävla tips.
Bra tips.
Verkligen.
Mm. Okej, okay. Det var allt från mig.
Ska du säga något om dina källor?
Jo, det ska jag. Precis. Tack för att du påminner mig. Jag har läst en artikel på Dark Ideas som heter Room 1046, The Death of Artemis Ogletree, skriven av Arkham Rebel. En artikel på BuzzFeed som heter The Ogletree Murder is one of the creepiest unsolved cases, skriven av Ryan Bergara, Shane Madej och Naila Vissa. Och så har jag lyssnat på Stuff They Don't Want You To Know. Och avsnittet där heter Who Killed Artemis Ogletree? Och självklart vår älskade Wikipedia.
Ah, shit alltså. Mm. Tack snälla Anna.
Tack själv.
Vilken jävla resa.
Vilken jävla resa.
Och tack till er som har varit med på den resan.
Ja, tack till er. Och så ska vi väl säga som vanligt, påminna om att ladda ner Podplay-appen. För där släpper vi på onsdagar. Och det är helt gratis att göra ett konto. Och de har alla pods. Pods. Alla okay. Podcasts.
Okej, boomer.
De har alla podcasts. Och det är superenkelt och den är jättesmidig att använda.
Ja, och på alla andra ställen så släpper vi först på torsdagar. Så vill man vara lite tidigare så är det Podplay-appen som gäller.
Precis, om man är rädd för så kallade spoilers i Facebookgruppen mot vår podcast, så se till att lyssna på onsdagar på Podplay-appen.
Ja, verkligen. Och sen kan man ju gå med i Facebookgruppen också om man nog inte vill undvika spoilers.
Exakt.
Och så önskar man fall på Instagram, att Sanella Anna, att Karin Londre. Och sen hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej.
Ha det bra. Hej.